Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 69 utav Svenska FPL-podden. Vi går in och närmar oss Game Week 22 och vi spelar in idag tisdagen den 7 januari. Så det första avsnittet av år 2020. Och agendan för dagens avsnitt är som vanligt. Vi kommer ha en laggenomgång, kika in i poddligan och poddlaget, uppdatera våra rekommendationer och avsluta med en drös lyssnafrågor. Vi vill tacka våra samarbetspartner som ser till att vi har kanonpriser i poddligan. Och det är då Unisport Store, Glenn Sports Bar och Dynamo Sport som ser till att det här är så fint. Och nu är vi över halvvägs i fantasy och det börjar utkristallisera sig lite en topp trio där uppe. Så att vi går in i det när vi närmar oss poddligan. Det ska bli kul att se. Jag kommer inte ihåg exakt prisbordet, men om det var till topp 8 eller något sånt, om jag inte har helt fel för mig. Vi hoppar in i matchgenomgången och jag kan starta där med seriesuveränerna Liverpool som vann 2-0 hemma mot Sheffield United. Och inte för att det verkar behövas, men många av Liverpools skadade spelare kan vi snart förvänta se tillbaka. Shaqiri, Oxlade-Chamberlain, Matip, Lovren och Fabinho ska alla vara på väg tillbaka inom hyfsad snar framtid. Annars handlar väl allt om vilka tre Liverpool-spelare man ska ha inför Double Game Week 24. Det som också ska sägas att efter Double Game Week 24 för Liverpool så har de ett kanonspelschema, så upptripplingen känns självklar om ni frågar mig. Och kikar man in i det här så tycker jag att även om det lockar med både Salah och Mané så står min tanke kvar kring en uppdubbling i försvaret, något som stärks nu med dessa hållna nollor som vi har fått se på senare tid. I matchen mot Sheffield tycker jag personligen att Salah imponerade rejält och jag tycker fortsatt att det är en väldigt jämn kamp mellan Salah och Mané om man nu ska välja en av dem bara. Men personligen så håller jag Salah precis före senegalesen. Försvarsmässigt är Trent och Robertson för imponerande för att förbise, även om såklart Van Dijk kan ta en del poäng också. Robertson skapade hela 5 chanser mot Sheffield och kom iväg med en assist samt alla bonus. Outsiden i försvarsleden skulle kunna vara en Gomez där man spar in lite pengar, men jag tycker att det kan vara värt att ändå lägga till de här pengarna. Om man vill kolla på en outsider offensivt så skulle det kunna vara Firmino också. För mig så faller han ändå bort och klarar inte av att konkurrera ut någon av ytterbackarna eller någon av Salah Mané då. Inför helgens möte med Spurs så passade Liverpool på att vila i stort sett hela laget i FA-cupmötet mot Everton, men gick ändå segrande ur den matchen trots att Everton ställde upp med ett mer eller mindre ordinarie lag. Ett riktigt klassavslut fick vi se från en av Liverpools ynglingar. Tråkigt för Liverpool var ändå att den mångsidige Milner klev av tidigt med någon form av muskelskada. Vi får väl invänta besked där från presskonferenser. Gällande Sheffield United så har jag inte jättemycket att säga. De hade inte mycket att sätta emot mot Liverpool. Men Lundström som var tillbaka efter skada gjorde tidigt ett offside-mål i början av matchen. Som då inte blev mål såklart, men han är ändå där och hotar. Sheffield har även gjort klart med Jack Rodwell på mittfältet. Jag vet inte hur Sheffield tänker där, om det bara ska ge lite bredd eller om det kan vara så att vi kan självklart är det en ökad risk för rotation, men jag tror ändå att Lundström har gjort den platsen till sin ganska tydligt, och det är väl den spelare man framförallt funderar på. Jag vet att vissa sitter med John Fleck på mitten också, och jag tror inte han ska flyttas på heller. De har gjort det så pass bra. Sen såklart kan man se viss rotation, och det är såklart bra att kunna stärka upp med lite bredd. Kommande tre matcher, West Ham hemma nu, Game Week 22 fullt av Arsenal borta och City hemma. Det är inte jätteroliga matcher, men sen väntar fint schema, så att man sitter ju lugnt kvar med Lundström och gänget. Kanske spelar de mot West Ham nu, bänkar mot Arsenal och City ändå. Men lite beroende på vad man har för lag i övrigt.
Yes, jag fortsatte med en match som du kanske vill glömma, Alex, i Arsenal United som Arsenal plockar hem med 2-0. Och Arteta får egentligen känna på segerns sötma här i sin tredje match efter det tunga slutet mot Chelsea. Och vad som kanske sticker ut allra mest från Artetas korta tid vid rodret är att han har fått klart bättre ordning på den defensiva organisationen. Medan offensivt sett så finns det fortsatt mycket kvar att jobba på. Där inte riktigt har lyft ännu skulle jag säga. Arsenal har faktiskt ett ganska bra schema nu om man drar ut det på lång sikt. Med endast jobbiga matcher mot Chelsea och Manchester City på kommande 9-10 omgångar. Så att jag tycker att det finns ett litet case för investeringar här, som, eller i alla fall kan det göra skillnad, för att det är inte så många som sitter på Arsenal spelar utav de i toppen. Men jag tycker heller inte att det känns som ett klockrent läge då det finns fortsatt mycket kvar att bevisa. Kollar man defensivt då som har blivit bättre så är jag fortsatt orolig för spelare, men kanske en chansning på Maitland Niles känns bäst då han endast kostar 4,6. Dock ska man ju ha med sig att Bellerin är tillbaka i träning, men jag vet inte om han tar tillbaka den platsen jättelätt nu då jag tyckte att Maitland Niles var riktigt bra mot United och tog bort Rashford i stor utsträckning. Offensivt sett så tycker jag att Lacazette lockar allt mer och han har varit bra i spelet men inte fått utdelning i fantasypoäng. Aubameyang tycker jag fortsatt känns för dyr för det han levererar. Sen ska man ha med sig att Martinelli har varit skadad, men han var tillbaka i FA-cupen och imponerade direkt. Vi har inte sett om Arteta kommer ge honom chans från start eller ej. Och om det kommer påverka Oba och Lacazette. Mitt tips är att Martinelli kommer få agera inhoppare. Jag är fortsatt avvaktande till Arsenal även om jag är mer positiv än vad jag varit på en längre tid. Ända sedan Emerys fina start fallnade bort där så har man inte varit speciellt intresserad. Ska vi prata lite United då? Ja, vi har sett det förut att och det är samma visa nu att utan McTominay eller Pogba så har United stora problem med kreativiteten. Man har bra matcher hemma på Old Trafford egentligen resten av säsongen. Varvat med lite svårare bortamatcher där man kommer få kontra. Och det här skulle ju kunna passa Rashford till exempel. Men Ja, jag vet inte. Det är svårt läge. Jag äger Rashford privat och han kommer vara kvar i alla fall en omgång till. Men han hänger väldigt löst just nu. Martial på mitten, han är ju både billigare och står som mittfältare. Så att han är lite lättare att motivera och kanske behålla över de här lättare hemmamatcherna. Men det är ett stort problem att United ser så dålig ut när de saknar McTominay och Pogba. Så att jag är väldigt tveksam till United här, trots att matcherna är fina. Har du något att tillägga, Alex?
Jag älskar ju att höra att du för första gången på säsongen låter lite mer optimistiskt kring ditt Arsenal. Men jag är beredd att lite skjuta ner det. Jag tycker inte man ska dra för stora växlar av ett sånt här resultat mot ett riktigt, riktigt svagt United. Och vi vet det med som mittfältssituationen ser ut, att man springer igenom det ganska enkelt. Just nu när vi spelar in så sitter United-spelare semifinal hemma på Old Trafford i ligacupen mot ett City där City gör lite vad de vill. Det står 3-0 och första halvlek är inte slut än. Det kan liksom bli tvåsiffrigt om man bara kollar på matchbild. Jag skulle inte dra för stora slutsatser och heller inte kring Arteta. Jag tycker det är alldeles för tidigt att säga någonting om Arsenal. Gällande matchen City eller Arsenal och United så kan jag faktiskt inte uttala mig. Den gick ju så sent på nyårsdagen och jag var helt slut. Så jag somnade när jag la barnen och så tänkte att jag kan se den i efterhand. Och sen när jag ser att det blev 2-0 och att det var så fruktansvärt uselt spel av United så har jag bara inte haft orkat slå på den i efterhand. Så att jag har faktiskt hållit mig borta. Jag har sett målen och lite höjdpunkter och sådär. Men i övrigt så har jag inte så mycket att säga. Pogba, nyopererad, kommer bli borta ett tag. McTominay kommer också vara borta i några månader, säger Solskjaer. Så att mitten känns riktigt, riktigt svagt. Och med det så tycker jag att man gör bäst i att hålla sig borta, även om du, precis som du är inne på, att Rashford skulle kunna göra det bra. Jag tycker att Rashford står lite högre i kurs än Martial i alla fall. Men ja, det är svårt. Det är tuff konkurrens om platserna. Och jag är inte beredd att investera de pengarna nu. Jag som inte sitter med honom redan i alla fall. Sen så kan man väl säga det att det är ett januarifönster som öppnar nu. Och jag tror att det är väldigt många United-fans som förväntar sig någon form av mittfältsrekrytering så som det ser ut. Men ja, det vet vi inte alls vad som kommer hända. Och faktiskt ganska tyst för att vara United. Det brukar prata om alla möjliga spelare, men just nu är det rätt så tyst. I övrigt har jag inte så mycket att skjuta in.
Nej.
Jag tänker prata lite Leicester. Newcastle-Leicester, en match som Leicester spelar av, vinner 3-0 ganska bekvämt borta mot Newcastle. Vi kan egentligen börja med Newcastle här. Och det är lite anledningen till att den här matchen kanske blir så pass enkel för Leicester. Jag tror de hade vunnit den oavsett. Men det är rejäla skadeproblem för Newcastle. Då de tvingades byta ut Willems, Manquillo och Shelvey i första halvlek redan på grund av skador. Samt att Fabian Kjær då var tvungen att lämna Newcastle med 10 man efter sin skada i början av andra halvlek. Steve Bruce säger att han förmodligen kommer att bli tvungen att klara sig utan alla fyra nu mot Wolves som kommer i helgen. Dessutom finns det oklarheter kring en mängd andra spelare också. Så detta både är extremt gott för alla med Wolves-spelare i sitt fantasy-lag. Då Newcastle även med dessa viktiga spelare har sett ganska svaga ut. Dessutom kan vi lägga till att ett omspel i FA-cupen gör att schemat ser ganska tajt ut för Newcastle. Leicester då, ja, den här matchen sprang de ju hem ganska enkelt som sagt. Men om vissa började tveka på Leicester efter deras dubbla raka förluster där mot Liverpool och City i Game Week 18 och 19, så kan vi nu undanröja allt detta, tycker jag. I efterföljande Game Week 20 och 21, som var dubbla bortamatcher, så borta slogs först West Ham följt av Newcastle, och detta trots att Vardy saknades i bägge de matcherna. Dels för att Vardys fru födde barn först, och sen så var det en vadskada, om jag inte har helt fel. Vardys skada bör dock inte hålla honom borta från Game Week 22, och jag förväntar mig att den nyblivne pappan kommer att ta vid målgörandet omgående. Fint spelschema och ingen anledning att gå ifrån spelare såsom Vardy och Maddison i första hand, då de erbjuder bra värde. Men även försvarsmässigt så bör man liksom lägga en Leicester-spelare med där, med tanke på det fina schemat. Samt att inget lag har hållit fler nollor än Leicesters åtta som de har gjort den här säsongen. Jag håller ju Sjuntsu högt där sett till hans pris. Men ja, det är en smakfråga egentligen vilken försvarare man går på.
Ja, jag fortsätter med Manchester City, Everton som sitter där med 2-1. Och jag tycker man vinner matchen utan att riktigt imponera. Det mesta handlar om Jesus i matchen, men som vi vet så är han fortsatt andra fjol bakom Aguero och därmed inte speciellt intressant i fantasy. I övrigt så tycker jag att Mahrez fortsätter sin fina form med en ny bra insats här. Men den stora frågan är väl hur man ska agera med City nu här i vår, då de utan tvekan är ett av ligans bästa lag. Men hur kommer motivationen vara sen när Champions League drar igång, och vilka laguppställningar kommer vi få se i ligan? Kommer det roteras kraftigt, eller är det bara någonting som spekuleras i att Pep kommer spela starkaste lag i båda turneringarna? Något som är positivt är ju för City att Laporte är tillbaka i träning nu. Men mina frågetecken kvarstår ändå. Jag tror att vi kommer få se en hel del rotation och fullt fokus på Champions League-spelet. Spelschemat är helt okej, och en spelare som har vilat två matcher i rad nu i ligan och FA-cupen är Sterling. Han skulle kunna komma tillbaka med ny energi och ösa in poäng här på kort sikt i alla fall. I övrigt så handlar det mycket om vad man tror om City och deras fokus här i vår. Pratar vi Everton så tyckte jag att det var en bra prestation mot City, men det följdes upp av en bedrövlig insats mot Liverpools juniorlag i FA-cupen där det blev respass direkt. Jag ser det också som att alla kan göra en dålig match, och med tanke på det fina spelschemat som Everton går in i så tycker jag att det är ett bra läge för lite differentials härifrån. Mina favoriter är Calvert-Lewin, Richarlison, Sidibe och Digne från Everton.
Jaså, du har plockat upp CDB nu, Stefan.
Ja, han visar sig vara en fin bonusspelare här, så han får komma med där.
Absolut, jag älskar Karn. Han kommer komma in i mitt privata bygge till den här helgen redan. Jag kan skjuta in där med City, att precis som du är inne på tror jag att det kommer vara en knäckfråga för de allra flesta den här våren, lite hur det ska gå. Är det så att... Jag tror ju att City, oavsett vad de ställer för lag på benen, även om de roterar, så kommer de spelare som spelar för City i ligan göra en hel del poäng. Problemet är bara att veta vem som spelar när och hur man ska hitta rätt här. Jag tror att det kan vara tufft att gå helt utan City, samtidigt kanske man inte vill investera de stora pengarna på spelare som De Bruyne, Sterling, Aguero, sådär, om de spelar varannan match här i ligan framöver på sin höjd. Så det kommer vara en knäckfråga, och jag tror att det i slutändan kommer vara det som avgör vilka som vinner sina miniligor. Det är de som kommer fatta rätt beslut kring City i första hand faktiskt. Jag ska gå vidare och prata Southampton-Tottenham. En match som det annars så hemmasvaga Southampton vinner med 1-0. Och anledningen till det är ju såklart Danny Ings. Alltså det är underbart att äga den här snubben. Han kan ju inte sluta göra mål, och så fort han gör mål så kniper han de här tre bonuspoängen. Southampton spelar förvisso borta mot Leicester nu i Game Week 22 och borta mot Liverpool i Game Week 25. Men Ings kan ju dels göra mål i vilken match som helst. Men utöver dessa två matcher så ser spelschemat även riktigt fint ut hela vägen in i april egentligen. Så för mig, Ings är en spelare man bara ska ha i sitt lag. Jag tycker han ser fantastisk ut och dessutom så är han på straffar om Southampton lyckas få någon sån. Tottenham då, ja, här är det inte lika roligt. De blandar ju sina prestationer ganska rejält. Nu förlorar de både Kane med en hamstringskada och Ndombele med en knäskada. Det blir intressant att se vad Kanes frånvaro kommer betyda för Spurs i stort. Vem kommer ta den rollen? Kommer de skjuta upp spelare som Moura eller Son och ta den rollen? Eller kommer de ta in unge Parrott och få starta några matcher? Eller vad kommer hända? Jag tycker det är intressant att även se hur Tottenhams prestationer kommer påverkas av att sakna viktige Kane. Son, som jag nämnde, är nu också åter efter avstängningen då han tog sitt dumma röda kort. Och det är intressant att se vad han kommer tillbaka i form. Han är ju uppvilad helt och förmodligen rejält spelsugen. Sen så vad det hamnar. Om man är tidig på sån nu och det skulle vara så att han vräker på, så skulle man kunna göra ett ryck. Men det är lite av en chansning såklart, eftersom vi inte vet riktigt vart vi har Tottenham. Dyer och Walker Peters är åter i träning efter lite sjukdom och skador. Ska även nämna att Tottenham har ett omspel i FA-cupen efter ett kryss mot Middlesbrough.
Yes. Jag fortsätter med Brighton-Chelsea som slutar 1-1. Och Chelsea kommer ut som klart bättre än Brighton i den här matchen. Men i andra halvlek får de snarare tacka Kepa för att de kommer iväg med en poäng överhuvudtaget. Jag ångrar lite att jag har bytt ut Abraham istället för att skicka Rashford privat i förra omgången. Då Chelseas två kommande matcher är mot Burnley och Newcastle, som båda är i riktigt dålig form, och jag tror att det kan bli åka av från Chelseas sida där. Efter det så var väl lite därför beslutet att skicka Abraham, så väntar ett mycket tufft spelschema för Chelsea i kombination med slutspel i Champions League. Och då tror jag faktiskt att man gör bäst i att överge Chelsea helt och hållet under den perioden. Brighton då? Ja, spelschemat ser bra ut på pappret och att sitta på Ryan eller Dunk är inte alls fel här. De ska möta Everton borta nu. Efter den matchen kan det till och med bli intressant med en offensiv pjäs från Brighton om man vill sticka ut lite. Och då gillar jag Mopey och Trossard bäst, som båda kostar 5,8. Där Mopey är ju forward och Trossard mittfältare.
Yes. Och jag ska prata West Ham Bournemouth, en riktigt fin West Ham-insats som vi inte brukar vara bortskämda med, vinner med 4-0 hemma. Den stora nyheten i West Ham är väl att Fabianski är tillbaka i kassen. Men, och även såklart att Moyes kommer tillbaka till West Ham, och vi får se vad det innebär för West Ham. Jag tycker det är intressant. Och Moyes berättar att de eventuellt kommer sakna en eller flera utav viktiga spelare såsom Noble, Cresswell, Antonio och Bonna. Så att man inväntar presskonferens inför helgen innan man börjar fylla sina lag med West Ham-spelare inför Double Game Weekend. Nej, skämt åsido. Man ska även vara medveten om att West Hams spelschema är väldigt tufft nu över egentligen februari-mars. Så att jag kollar inte så mycket åt West Ham-spelare. Det gör jag inte. Bournemouth, ja, skadehelvetet fortsätter och nu är King återigen borta i ungefär 5-6 veckor med en hamstring. Att hans anfallskollega Wilson är iskall bekräftas genom att den inte gjort poäng sedan september, och i matchen mot West Ham har färre bolltouch än Ramsdale i kassen. Jag håller mig borta från Bournemouth trots ett fint spelschema. Det är Rico som redan är i i poddlaget exempelvis. Han håller man väl kvar i, men jag sitter mest med han på bänken även om de har fint spelschema. Men skulle inte ha problem att spela honom i någon enstaka match. Men nej, jag imponeras inte av Bournemouth överhuvudtaget.
Nej, det är läskigt att ha Rico på plan, för han tog negativa poäng här i förra omgången till mitt vrede.
Ja.
Men som sagt, jag fortsätter med Watford Wolverhampton, där Wolverhampton åker på en oväntad förlust, då de dessutom har chansen att spela med en man mer sista 20 minuterna, så lyckas man inte få till ett kryss eller en segerforcering mot Watford, utan de plockar hem matchen. Jimenez fortsätter dock vara frontfiguren, medan ägare av Doherty har en hel del otur då han bränner två finfina chanser i den här matchen. Traoré har en lite sämre dag på jobbet, medan kollegan på andra ytterplatsen Jota skadar sig tidigt i matchen och är tveksam inför Game Week 22. Wolves har två fina matcher innan det blir några tuffare omgångar som väntar. Jag tycker Jimenez känns som en keeper över de här matcherna ändå, då Wolves har bevisat att man kan rå på alla lag. Och Traoré, han är ju en möjliggörare på mitten med sitt låga pris. Men som sagt, man kanske ska ha rimliga förväntningar över den tuffa perioden, i alla fall på honom. Watford, de fortsätter jakten på nytt kontrakt med ännu en seger här och är nu faktiskt bara två pinnar från säker mark. Den här matchen så levererar min differential Delofeo fint, men absolut ingen måste spela enligt mig då spelschemat varken är till eller från. Dock så skulle jag väl heller inte bli förvånad om han fortsätter göra fina insatser, men i övrigt i Watford så är intresset svalt från min sida.
Ja, nej, man kan ju välja någon differential spelare. Jag var inne på det tidigare. Jag tycker att det egentligen är 50-50 om man ska gå på Delofeo eller Dini, om man nu tror på Watford. Och om man inte har plats i anfallet men ändå vill ha en differential, så tycker jag att Sarr också kan vara där och liksom intressera om man ändå vill chansa lite med Watford. Burnley Aston Villa tänkte jag avsluta med i bland mina matcher i alla fall. Och det är en match som Aston Villa vinner med 2-1. En väldigt, väldigt viktiga 3 poäng för Aston Villa, ska jag säga. Jag tror ändå att de kommer få det riktigt, riktigt tufft att klara sig kvar. Nu så kommer skador på både Wesley och målvakt Heaton, som faktiskt kommer missa resten av säsongen med knäskador. Och det gör ju att Jack Grealish är egentligen det enda glädjeämnet i Villa, och han måste fortsätta att vara så briljant som han är just nu resten av säsongen om de ska ha någon som helst chans. Grealish står för 1+1 mot Burnley och inblandad i det mesta som Villa tar sig för, med bland annat ett bortdömt mål där VAR fortsätter göra sig till ett skämt vid offside-bedömningar. Grealish är en spelare som jag tycker man kan sitta med, men i övrigt så Aston Villa, nej, det är mer att kolla vilka de möter, för att de kommer släppa in ganska mycket mål tror jag. Men Burnley, ja, de är riktigt under isen, och det här är nog en av de svagaste insatser jag har sett från ett Burnley hemma på Turf Moor. Uppkommande schema gör mig inte mer intresserad av deras spelare, så håll er borta helt enkelt.
Jag kan flicka in där med Grealish. Aston Villa gjorde klart med Danny Drinkwater på lån, tror jag, idag. Och det tror jag är positivt för Grealish då, att han kommer inte behövas på mitten lika mycket när de har Drinkwater, och hans plats som ytterforward kommer vara mer säker här framöver.
Ja, det är ju riktigt bra. Eller så är det ett tecken på att Aston Villa kommer skicka Grealish. Det lär inte saknas intressenter här i januarifönstret, och jag vet att det har ryktats lite United, men det vore ju verkligen att skriva på Championship-kontraktet på en gång, skulle jag säga.
Ja, då ska de ju ha jäkligt bra betalt för det. Jag tror inte att de säljer honom nu faktiskt.
Nej, svårt att se det, men det skulle kunna vara så. Jag har ändå ett hopp på något sätt.
Ja. Men jag ska avsluta med match i Norwich Palace som slutar 1-1, och här har jag väldigt lite att säga. Jag börjar med Norwich, och där tycker jag en spelare är intressant, och det är Cantwell på mitten som finns för under 5 miljoner i fantasy. I den här matchen så gör han ett nytt mål och kommer iväg med bonuspoäng också, men spelschemat är dåligt, och jag tycker endast att man ska se honom som en möjliggörare på mitten när man kanske kan spela någon enstaka match till och från. Crystal Palace, där har vi ju en intressant spelare också enligt mig i Kelly i backlinjen. De har lite tuffare matcher nu kommande omgångar, men sen blir det helt okej spelschema. Dock så tycker jag väl att Palace har dalat lite kring från i början av säsongen där de var riktigt tajta. Men som sagt, Kelly kan säkert hjälpa till en backlinje lite grann med sitt låga pris. Och han kan man också spela enstaka matcher.
Yes. Nej, det var matchgenomgången. Och kikar vi snabbt in i poddligan så är det fortsatt Joel Rogö som håller i första platsen. Har ingen kanon game week här i game week 21. Han tar 58 poäng, men hans totala summa på 1345 poäng imponerar stort. Men bara 9 poäng bakom jagar Niklas Hamnefors, alltså 1336 poäng. Han hade en något bättre game week, 64 pinnar. Och vi har en ny trea i Filip Hellgren som tog hela 77 poäng senast game week och ligger på 1323 poäng. Riktigt där uppe är inte poddlaget, även om vi hade en fin game week med 72 pinnar här i game week 21. Vi är precis under 1200 poäng, 1193 totalt. Annars så känns det väl ganska bra i poddlaget. Vi har väl Heaton i kassen som måste ryka såklart nu när han missar resten av säsongen. Så det kikar vi väl på, och sen så ska vi väl göra plats för Trent i försvaret också här inför Game Week 24. Eller vad säger du, Stefan?
Jo, men det har väl varit planen hela tiden att vi ska plocka in Trent till den omgången. Och för att göra det så måste vi nedgradera det på mitten, har vi väl kommit fram till också, mer eller mindre. Där vi har kikat på att offra Ali mot någon, och då har vi väl pratat en del om Traoré. Så det är väl så det ser ut. Målvaktsproblemen är ju stora nu när Pope är Burnley är i jättedålig form och hit om borta. Men jag vet inte hur vi ska tänka där, om vi ska ta minus eller om vi ska avvakta en omgång och byta ut Heaton, eller hur vi gör. Men det är i alla fall kul då vi hade två lite sämre omgångar och nu plockade igen de tappen och ligger på vår bästa placering för säsongen i totalen på runt 240 000 plats, och därifrån hoppas vi kunna avancera mer kommande omgångar.
Ja, absolut. Nej, men det är positiva vindar som blåser. Det är samma i privata lag också. Det går bra nu och det känns som att vi jagar uppåt. Om vi går in i rekommendationerna så kan vi börja med försvarssidan som vanligt. Och vi har från förra veckan mina försvarsrekommendationer i Sidibe, Trent och Aurier. Och du backar mig på Trent där, men har istället Junsho och Rico. Om jag börjar med dig, Stefan, är det några uppdateringar du vill göra här, eller har du tröttnat på Rico efter sin minus ett runda?
Ja, Rico ryker faktiskt. Man kan inte lita på Bournemouth. Det kan släppas in mål till höger och vänster även mot sämre motstånd, tror jag, här framöver. Så att han ryker trots att spelschemat är fint, och plockar in Sidibe faktiskt med fint spelschema.
Yes. Jag tänkte på det. Rico var ju en spelare jag plockade bort förra veckan från mitt lag då du tog in honom. Jag nämnde då att jag tycker att har man Rico så är det ju som sagt en möjliggörare, och förmodligen tog man in honom när han var prisad 4,0 eller något sånt där. Så att jag tycker inte att det är en spelare man kanske offrar ett byte på då de ändå har det här spelschemat. Men jag vet inte, menar du nu när du tar bort honom att du tycker att man kan skeppa honom, eller är det mer att det är ingen spelare man behöver liksom se sig efter och ta in?
Nej, man kan väl såklart ta kvar honom, men problemet är ju om de ska vara så här usla att det kan släppa. Nu var väl det här extremt att han släppte in 3 mål och fick gult kort och fick bara spela 45 minuter. Så det var väl rätt ovanligt så. Men nej, det finns ju såklart en liten risk för hans plats också. Men han har varit, han började säsongen som inte ordinarie, sen tog han den tröjan och nu liksom utbytt i paus här. Så att det finns ett litet hot för hans plats skulle jag säga.
Och för min del så CDB, han ska ju ingenstans. Som jag redan avslöjat så tar jag in honom privat den här veckan. Trent är ju en älsklingsspelare i fantasy. Och däremot Orie, jag väljer att ta bort honom. Och skulle ju kunna gå på Sionsho som du och sitta exakt likadant. Jag tycker att man ska ha en Leicester-försvarare. Men blicka framåt mot Game Week 24 redan nu och lägger till Robertson här. De här rekommendationerna är ju sådana att de ska gälla för de kommande 5 game weeks ungefär. Och även om det kan vara väl offensivt att redan nu trycka in Trent och Robertson med kommande game weeks, så tycker jag att man ändå sitter rätt tryggt där. United imponerar inte alls. Och är det Chelsea de har? Nej, det är Spurs de har nu till Game Week 22 och tycker jag inte heller skrämmer allt för mycket. Så att, nej, jag tycker Robertson kommer in i min rek där. På mittfältet, där är vi ganska överens. Jag har dock Salah och du har Mané, och bredvid dem så hittar vi Kevin De Bruyne och Madison. Har du någon ändring du vill göra där? Jag antar att du sitter ganska nöjd i båten, eller?
Ja, jag sitter kvar. Sen följer jag ju noggrant Mané Salah situationen här. Jag var inne, som du var inne på i laggenomgången, att jag tyckte att Salah såg bättre ut mot Sheffield. Men i de två matcherna innan det så kanske Mané trumfade Salah. Så att det är väldigt jämnt mellan dem. Och anledningen till att jag följer det så noga är för att jag planerar att dra min triple captain på någon av dem i Game Week 24 här. Så att därav vill jag känna att jag har rätt val när jag väl sätter kaptenen.
Ja, det är extremt svårt och det känns lite som en coin flip där i Double Game Week 24. Men som jag har varit inne på en längre tid, nu tyckte jag Salah såg riktigt, riktigt het ut här senast. Men jag håller ändå Salah snäppet före. Men med det sagt, så jag kommer inte ha Salah i mitt privata, och jag har väldigt svårt att se att vi kommer att ta in honom i poddlaget, eftersom vi redan sitter med Mané. Och ett sånt byte tycker jag känns jätteriskabelt. Att liksom offra ett sånt byte. Men det är som sagt, som du är inne på, ska man dra triple captain. Men det kan lika gärna komma tillbaka och bita en i svansen. Men om man inte har någon, då hade mitt val gått på Salah. Det är därför han sitter i min rek. Jag har inte heller någon anledning att ändra de här rekarna som jag har på mitten. På forwardsidan då så hade jag förra veckan Abraham, Vardy, Rashford som jag har suttit med ett tag, och även du har suttit med det ett tag. Men förra veckan så fick Rashford kliva åt sidan hos dig och in kom istället Jimenez.
Ja, jag vet inte varför jag inte gjorde det bytet i mitt privata lag, eftersom jag rekade det här i podden. Jag hade varit jävligt mycket mer nöjd med att skicka ut Rashford. Men jag hade väl en övertro på att han skulle kontra sönder ett Arsenal som har sett försvarssvagt ut. Men nu har ju tydligen Arteta kommit in och styrt upp lite defensivt. Plus att United saknar sina kreatörer på mitten här. Så det blev inget bra utfall av det, utan Abraham trumfade ju faktiskt Rashford i den omgången. Så nu känns det ju fel. Men jag sitter kvar med Vardy, Abraham och Jimenez i alla fall över den här gången.
Ja, och jag vet inte om det är slut då, men jag känner mig inte alls 100% på varken Abraham eller Rashford. Men alla tre får vara kvar. Med det sagt så tycker jag att både Ings är superfin. Tuff match kanske mot Leicester borta här nu till Game Week 22. Men nej, Ings är väldigt fin, och även Calvert-Lewin i Everton tycker jag är riktigt, riktigt fin spelare, som faktiskt både du och jag hade så i våra differential-val som vi nu ska komma till. Och det är alltså ägarandel under 10%. Och jag hade Calvert-Lewin, CDB och Orie förra veckan. Och Du var överens med mig på Calvert-Lewin och Aurier, däremot så fick inte CDB av någon anledning kärlek från det förra veckan, men jag hoppas att du har tagit liksom till dig här. Men du hade Delofeo förra veckan.
Ja, precis. Nej, jag har inte CDB. Han är med i min backuppsättning nu, så han får inte platsa in här.
Ja, men han får kärlek från dig i alla fall den här veckan.
Ja, precis. Han hamnar ju med där. Ja. Men Calvert-Lewin och Delofeo får vara kvar. Sen har jag faktiskt plockat in Perez från Leicester på mitten här. De har tre fina matcher och Perez har sett allt bättre ut på slutet. Han har två omgångar i rad nu med där han har tagit över 10 poäng. Och senast de mötte Southampton så gjorde Perez hattrick, så han trivs mot Southampton också.
Ja, jag tycker Perez känns lite att jaga poängen. Nu har han haft sina rundor, är vad jag tror. Men som sagt, det kan falla väl ut. Men jag tycker att det finns en liten sån känsla kring Perez. Att han går in, gör sina poäng i någon omgång och sen så går han iskall sen ett tag. Jag kommer självklart sitta kvar med Calvert-Lewin och CDB. CDB är ju faktiskt bara ägd utav 1,7%, vilket är helt sinnessjukt lågt. Calvert-Lewin 5,5%. Aurier är lite högre ägd, men har ändå sjunkit nu, vilket till viss del är förståeligt. Jag håller kvar Aurier lite tag just nu. Men han kommer nog få stryka på foten ganska snart. Och med det ska vi in i en kaptensdiskussion inför Game Week 22. Kollar man där så tycker jag, vi kan väl börja där med Leicester Southampton. Jag tycker att det känns ganska rimligt. Det var ju en match som de flesta kommer ihåg när Southampton spelade hemma. Och det blev den här 9-0-överkörningen. Riktigt det kan vi kanske inte förvänta oss, men ja, Vardy. Nu lär han väl vara tillbaka och ska vi se den här målgesten när han står och gungar barnet några gånger, eller vad känner du?
Ja, först ska jag väl kika in morgondagens match i Ligacupen och se om han spelar där eller om han verkar fit innan jag tar ett sånt beslut. Men givet att han är fit så är han ett hett alternativ den här veckan. Men Southampton har även spelat allt bättre på slutet och de bör vara motiverade att göra något annorlunda än den här 9-0-matchen senast.
Ja,
så det finns frågetecken också.
En match som lockar väldigt mycket när man kollar på den, det är ju Citys bortamatch mot Aston Villa som släpper till enormt mycket chanser. Det svåra är ju bara att veta vilken City-spelare man ska våga sätta binden på sett till vilka som startar. Och kollar man på exempelvis Kevin De Bruyne så vet man inte vart kommer han vara positionerad just i den här matchen. I vissa matcher är han väldigt långt fram och då är han ju hyperintressant med en kaptensbindel. Men i andra matcher så har ju Pep nu valt att spela mer eller mindre som en defensiv mittfältare och då är det helt ointressant. Vi får ju lite tips här att Aguero såklart inte spelar nu mot United, så att det skulle kunna vara ett hett tips om man sitter med honom. Och andra sidan spelar inte Jesus heller, så hur tänker du här? Vågar du ens reka någon City-spelare för ett armband?
Ja, nu är det väl svårt eftersom folk äger nog inte Aguero så mycket. Kanske inte Sterling heller, men äger man Sterling så skulle jag säga att han är ett fint bett här på kaptensbindeln då han har vilat mycket på slutet och borde spela den här matchen.
Vilar ju inte idag.
Nej, men han har inte spelat någonting i FA-cupen eller i senaste ligaomgången, så att jag tror att han har fått sin återhämtning här på slutet.
Yes. Annars, det naturliga är ju att gå vidare till Liverpool där binden ofta sitter ganska tryggt. De har en bortamatch mot Tottenham, men det skrämmer väl inte allt för mycket, va? Även fast jag vet att du är lite kritiskt inställd till de här så kallade toppmötena.
Ja, man vet ju inte. Det kan ju vara så att Tottenham kommer in med en väldigt bra inställning för dagen och kämpar sig till någon form av resultat här. Men defensivt sett så har det ju sett väldigt öppet ut för Tottenham. Så att Liverpool har nog goda chanser att göra mål och ganska, eller två, liksom två, tre mål på Tottenham, det tror jag. Så ja, men jag vet inte om jag är sugen på Bindle ändå.
Nej. Nej, det är som vanligt. Kanske omgångens bästa kapten hittar vi i Wolverhampton och i Jimenez då de ska möta det här extremt skadedrabbade och i övrigt svaga Newcastle hemma på Molineux.
Ja, min Bindle sitter där just nu. Sen det som kan påverka är ju vad vi får för besked från honom. Men just nu har jag Bindeln på Jimenez.
Jag tycker att det låter sunt och jag själv lutar också väldigt mycket mot Jimenez. Jag är svårt att se Jimenez ändå göra något hattrick eller sådär, men att han kommer vara inblandad i mål och att Wolves bör hålla som stora favoriter mot det här Newcastle, det kan vi i alla fall vara ganska, ganska överens om. Tycker att det finns någon anledning att gå in på någon annan spelare eller något annat lag? Vi pratar Burnley att de har varit väldigt dåliga. De möter Chelsea. Norwich är annars ett lag som har svårt bakåt. De möter United, men där finns det också problem.
Ja. Jag litar ju som sagt inte på United. Även om jag äger Rashford så får det så nöjer jag mig med att ha honom och hoppas på att det blir utdelning. Men ingen kaptensbindel där för mig. Och i Chelseas fall så, ja visst lockar Abraham, men Burnley, trots att de har varit usla, känns ändå som ett lag som kan ta sig i kragen och komma ut och spela klassiskt Burnley-spel och göra det svårt för motståndarna. Det skulle kunna hända och därav är jag väl lite försiktig med Abraham, även om det absolut finns ett case för att liksom sticka ut lite med en kapitensbindel på honom.
Ja, för mig så går det inte att förbise de två alternativ som vi kanske har varit inne mest på, både du och jag, i Vardy och Jimenez. Och det är där egentligen den stora frågan kommer vara för min del. Och jag tror även att de allra flesta sitter med, Vardy sitter i de flesta byggen, men om man av någon anledning inte har dem så har man väl förmodligen Jimenez i alla fall. Och det får väl bli de rekar vi kommer med här på kaptensdiskussionen, eller vad säger du?
Ja, det tror jag. Det låter mest sunt, tycker jag.
Yes, vi ska även nämna det att vi har fredagsmatch nu i Game Week 22, vilket gör att vi har deadline redan på fredag kväll klockan 20.00, eftersom att Sheffield och West Ham sparkar igång klockan 21.00 på fredag. Så se till att sätta i ordning era lag och göra era byten tills dess. Nu ska vi hoppa in i de lyssnarfrågor ni har skickat in. Och jag tänkte att vi kunde börja. Vi har gått igenom rekommendationerna just differential. Så vi har fått en fråga från Malcolm Lejonhjelm. Och vi kan väl bara ge en kort förklaring här. Han undrar om vi inte kan förklara definitionen för en differential. Och så menar han att vägs poängen olika beroende på hur många som har spelaren. Eller är det bara ett annat ord för en spelare som få har valt?
Ja, nej, det är baserat på hur många som äger honom och vi har väl satt en gräns för 10% i våra rekar på differentials.
Ja, och anledningen till att vi pratar om sånt här är att det är många som brukar kika mot det för att hitta någon spelare som inte alla har. Sen så tycker inte jag att man ska stirra sig allt för mycket blind på det. Man kan ha någon sån spelare, men det behöver inte vara någonting man verkligen foka på. Sen så specifikt i mindre kompisligor som man är med så kan det vara helt andra differentials än ägarandelen som står på Fantasys officiella sida. Och då kanske man får kolla lite där. Man kan sticka ut med någon spelare som egentligen är ägd av ganska många spelare men av någon anledning kanske har förbisetts i ens kompisliga. Yes, vi har även fått lite frågor kring målvakter och det har ju faktiskt hänt en del här nu med att Fabianski har kommit tillbaka och vi ser Heaton borta resten av säsongen och sådär. Claes Briland skriver, behöver bra förslag på målvakt som kan ersätta Heaton. Han har Pope som andra målvakt just nu och sen så skriver han även in, vilket jag tycker är bra, vilka försvarare han har. Och nu sitter jag med en försvarsuppsättning med Trent, Dunk, Kelly, Lundström och Rico. Hans egna funderingar går mot Ryan i Brighton, men han tvekar på grund av att det skulle innebära en uppdubbling då han har Dunk. Sen så själv skriver han också att det finns ju billiga alternativ nu i Southampton och även Aston Villa, men lägger även till att de mycket väl kan värva i januari, vilket jag tycker är väldigt, väldigt bra av Claes att tänka på.
Ja, jag sitter i samma situation med Heaton och Pope privat, och det gör även poddlaget. Privat så kommer jag ta minuspoäng den här omgången för att jag har redan ett byte som jag vill göra nästa omgång för att ta råd med Liverpool-spelare i omgång 24. Och då faller valet på Fabianski då han roterar bra med Pope och har en dubbelomgång här i omgång 24. Och att ha en målvakt i en dubbelomgång behöver inte vara fel, även om såklart matcherna i den dubbelomgången ser riktigt tuffa ut, så kan det bli poäng på andra sätt. Så han kikar jag på. Är annars den som jag skulle välja om jag inte fick välja Fabianski är nog ändå Ryan i Brighton, men jag har ingen Brighton-försvarare så att jag förstår att han tvekar lite mer kring en uppdubbling där.
Ja, jag tycker uppdubblingen är lite väl offensivt då Brighton kanske inte tok imponerar. Jag har Ryan i mitt privata och är väldigt nöjd med det, men nej, jag tycker det är sunt. Jag tycker även han är inne på ett väldigt bra spår. För jag kan tänka mig att det finns folk som lockas nu av att gå in i Aston Villa och ta andra keepern där när Heaton nu är borta. Men det skulle kunna vara så att Villa går in och lånar någon målvakt eller gör ett köp. Dessutom ska man väl säga det att jag tycker ändå inför säsongen var det ganska oklart vem utav målvakterna som skulle starta fram tills de värvade Heaton. Ja, det är väl kanske lite svårt att veta, men det är hyfsat starka andra målvakter. Jag vet inte riktigt hur snacket har gått kring transfers i Villa. Martin Salin är också inne på det här. Jag vet inte om vi kanske redan har varit inne på svaret, men han undrar vilka två målvakter som roterar bäst fram till runt Game Week 30. Och du har ju redan nämnt Pope och Fabianski.
Ja, de roterar bra egentligen resten av säsongen. Men i övrigt så vet jag inte riktigt. Det beror ju på vilken målvakt man redan har. Och då får man försöka hitta någon som passar bra in med hans spelschema. För jag skulle inte hålla på och offra allt för många byten på målvakten. Det vill man försöka hålla nere så mycket som möjligt. Och det brukar inte ge speciellt bra avkastning. Och skiljer inte jättemånga poäng mellan de bästa målvakterna från de mellan bra målvakterna. Så att jag brukar inte göra allt för mycket målvaktsbyten under säsong i alla fall.
Nej, jag har ju stuckit ut något enormt i mitt privata lag den här säsongen och faktiskt gjort en hel del målvaktsbyten som har fallit väl ut. Men just nu sitter jag på Ryan och där sitter jag lugnt nu ett bra tag till i alla fall. Ja, nu är vi inne på målvaktssidan. Om vi vänder på andra sidan av spektrumet och kollar på forward så har vi fått en del frågor. Bland annat från en gammal lumpakompis till mig och min stridspartner Erik Riksson. Vad ska man göra med Mosé och Abraham som komplement till Vardy som man då självklart har? Finns det något vettigare än Mosé för 5,1? En ganska billig spelare alltså. Eller är det Abraham som jag borde satsa på att byta ut och låta Mosé vara kvar som bänkspelare?
Ja, Mosé tycker jag att han har ju haft lite tuffare här. Det har varit mycket matcher i jul. Men jag tror fortsatt att han är första alternativ när matcherna inte duggar lika tätt. Och han kan man nog sitta kvar med här över. Liksom får han starta mot West Ham så kanske man vill spela honom. Och sen kommer det lite bättre matcher om några omgångar igen. Så att han går absolut att behålla. Abraham skulle jag inte byta ut nu när de ska ha Burnley och Newcastle. Men efter det var jag inne på i matchen någon gången att han absolut går att byta ut. Och jag är inne på samma som dig, Alex. Även om han inte har haft Ings, vilket jag inte har haft privat, så är det nog en andra chans här att hoppa på efter om man mött Leicester eller efter om man mött Liverpool. Då spelschemat ser ju riktigt, riktigt fint ut under en längre tid för Southampton igen. Så att ett andra tag på Ings ser jag som nödvändigt här för mitt privata lag i alla fall.
Mm. Nej, jag håller helt med. Jag tycker att Ings är jättefin där. Om man nu ska hitta ett alternativ till Mose i alla fall under 5,1 så ska man väl nämna Ayew i Palace. Han är prisad 5,0. Och ja, det är ett alternativ. Eller att ta någon jättechansning. Om man ändå ska ha tänka att Mose ska mest sitta bänk, då kan man ju sitta bänk med någon som är ännu billigare, som exempelvis Mason Greenwood i United för 4,3 eller sådär. Så att det alternativet finns, men jag köper vad du säger också kring att Abraham kanske är den som man kan flytta på och i så fall få in en spelare som man verkligen tror på. Om vi fortsätter på forwardsidan så Mikael Lindenmo undrar om det är en bra idé att ta in Calvert-Lewin ett tag för att sedan växla till Jimenez när schemat vänder.
Ja, men det kan det absolut vara. Jag är inte helt såld på Calvert-Lewin, men med de här matcherna så finns det ju en stor sannolikhet att det går bra. Så att jag tycker att han ser riktigt fin och spännande ut som differential här.
Ja, extremt fina matcher, men även bakomliggande statistik på Calvert-Lewin säger en hel del, och Ancelotti har varit ute och uttalat sig och med bara stor beundran kring Calvert-Lewin. Det är såklart för att bygga självförtroende hos Karn, men jag tror även att det ligger viss sanning bakom de här orden. Och jag gillar Calvert-Lewin väldigt mycket, och jag kollar faktiskt just på det här i mitt privata lag att göra en växling och ta ut Jimenez, även om jag tycker han har gjort det väldigt, väldigt bra, och det är såklart en chansning. Men då jag kommer ta in Traoré på mitten, så tycker jag kanske att det räcker att ha honom nu med det här tuffa spelschemat och inte både ha Traoré och Jimenez. Och då Calvert-Lewin skulle kunna vara ett alternativ som dessutom frigör en del pengar. Så jag gillar Mikaels tankar och jag har varit inne på dem själv. Vi fortsätter med andra forwardsfrågor. Jonathan Vindal undrar vilken av dessa anfallare hade ni valt att plocka in denna gameweek? Och då nämner han fyra alternativ. Det är Rashford, Aubameyang, Abraham eller just nämnda Calvert-Lewin.
Plocka in den här?
Ja.
Ja, men Calvert-Lewin känns bra här då deras spelschema verkligen börjar bli bra i den här omgången, och sen har de fem matcher på rad som han skulle kunna plocka poäng i.
Ja, instämmer helt. Calvert-Lewin är den jag skulle valt, dessutom den billigaste av de fyra, så att man har lite pengar. Jesper Lövstad, West Ham visar tendenser att ha vaknat till liv under Moyes. Gör detta till exempel Haller intressant som differential, eller hade ni avvaktat? Han skriver, jag har Vardy, Ings, Rashford i dagsläget, men funderar på att dumpa Rashford Game Week 23 för att få loss mer pengar till Liverpool-spelare.
Ja, nej, jag hade nog avvaktat ändå. Jag är inte såld på West Ham. Man får nog ta med i beräkningen att Bournemouth var rätt usla. Man hinner se dem en match till. Sheffield borta är en väldigt tuff match, så inför den gameweeken så känner jag absolut inget behov av att ha någon West Ham-spelare.
Nej, jag håller med dig. Vi kan gå vidare på Liverpool och mycket fokus på Double Game Week såklart. Jesper Seger har en ganska lång fråga. Jag pratar ganska mycket om det här i Liverpool-genomgången när vi hade matchgenomgång, men det ska bli kul att höra vad du säger här, Stefan, om du är inne på samma spår som mig. Jesper skriver, ni har diskuterat tidigare om att lyfta in tre Liverpool-spelare till Game Week 24, vilket känns givet. Kan ni diskutera för- och nackdelar kring två försvarare och en mittfältare, eller två mittfältare och en försvarare? Vilka hade ni valt att ta in helst i sådana fall? Trent och Mané eller Salah känns självklara. Men sen, Robertson, Van Dijk, Gomez, Salah, Mané, eller är det rimligt med Firmino? Är det värt att ta in Mané och Salah och låta andra delar bli lidande? Framförallt bänken som kan bli ganska svag om man tar den vägen. Lång fråga som sagt, men jag tror att du förstår vad Jesper är ute efter.
Ja, nej, men först och främst så tror jag bänken kommer bli mindre viktig nu. Vi har sett den perioden där det var absolut nödvändigast att ha stark bänk i julperioden. Sen kommer det ju såklart komma här framåt våren lite oväntade rotationer på lag som inte har så mycket att spela för. Men de spelarna kanske man inte vill sitta med ändå. Jag ser det väl som så här att det bästa alternativet som jag ser, det är ju att ha Trent och Robertson och sen en av Mané och Salah. För att dels så tycker jag att det är svårt att hitta andra backar som imponerar. Så där kommer jag liksom ha det förspänt om man har både Trent och Robertson som man kan sätta på banan varenda vecka. Och bara behöva hitta en och ibland liksom spela fyrbackslinje. Det känner jag väl mig trygg med. Sen är det ju det här med att om man ska dra chips och så med triple captain. Men det är ju väldigt svårt att sia om Salah eller Mané kommer ta mest poäng. Vi får väl se här, de har ju två matcher nu mot Tottenham och United där man kan se lite formtendenser på de två spelarna. Och om det är någon som verkar vara i klart bättre form, ja men då kanske man vill ha just honom som triple captain. Men om det fortsatt så jämnt ut, ja men då tror jag bästa vägen är att gå på de två ytterbackarna och en av mittfältarna.
Du lockas inte alls utav att spara in pengar i försvaret på gå på Van Dijk alternativt Gomez?
Nej, jag gör inte det. Gomez skulle ju såklart kunna ha den här platsen, men man får ha med att säga att det har varit skador i backlinjen. Och vi vet inte om han är helt ordinarie när de är tillbaka. Van Dijk, visst, men nej, jag tycker deras ytterbackar är så jäkla fina alltså, så att jag hade inte sparat in där. Jag tycker inte pengar är ett problem just nu då det finns väldigt många liksom billigare spelare som levererar konstant, så att jag hade gått för de dyraste.
Ja, jag instämmer med dig som alla redan vet. Pengar är väl egentligen bara ett problem om man ska dubbla upp Salah och Mané. Firmino då är väl den enda spelare som du inte nämnde nu. Du ser inte han som ett alternativ kanske?
Nej, det är mer att man har bara tre forwardsplatser och Vardy har ju liksom lagt beslag på en av dem för resten av säsongen känns det som. Och då är det två kvar och ja, det känns som att man får slita upp lite, plus att man kanske sitter med lite billigare anfallare där och då måste man ändå hitta en del pengar för att byta in Firmino. Så nej, jag lockas inte så mycket av honom.
Nej, vi verkar vara hyfsat överens där om de tre spelarna. Mattias Arvid Arvidsson, fyra omspel i FA-cupen, konstaterar han. Känns som det kommer finnas bättre lägen att köra triple captain än omgång 24 när Liverpool möter både Wolves och West Ham, eller vad tror ni? Jag vet inte riktigt vad han menar. Wolves är ett av lagen som har omspel i FA-cupen.
Nej, men jag kanske tänker på att det kommer bli många double game weeks, men jag tror bara att det kommer bli två andra double game weeks och en av dem så lär man dra bench boost. Så jag gillar det här med att det är sex dagar mellan matcherna i omgången och att man kan vara säker på att sina spelare spelar. Det gillar jag framförallt med Liverpools double game week och jag kommer nog trycka av triple captain här.
Ja, absolut. Det är det jag också ställer in mig på i alla fall. Sen får vi se. Det är saker som kan ändras. Men ska även lägga till det gällande inför Game Week 24. Om möjligt så hade jag rekommenderat folk att se till att ha två fria byten inför Game Week 24. Om den möjligheten finns. Och det är för att om det skulle kunna hända något sånt där. Man sitter med Mané i sitt bygge eller man sitter med Salah. Och så visar det sig att det är någon som skadar sig på träning inför. Och man får den informationen att man behöver göra något ordentligt. Att man får ganska fritt spelutrymme att agera. Så det är någonting jag vill lägga till också. Sen har jag en fråga här från Fredrik Norrström, och jag förstår honom verkligen. Han undrar, är det fullständig idioti att bänka Robertson i nästa gameweek? Om ja, vem fan bänkar man istället med tanke på vilka matcher de andra har? Och nu ser inte du hans lag, men han, om vi börjar med backarna, han har ställt upp med en trebackslinje och då har han Trent, Lundström och Soyuncu. Och Lundström möter ju West Ham hemma, så Soyuncu har 15 hemma. Medan då Liverpool har Tottenham borta. Kollar man på hans offensiv så tycker jag att det är bra spelare rakt igenom. Bara snabbt, det är Martial, Mané, Madison, De Bruyne, Traoré, Abraham och Vardy.
Nej, jag hade bänkat Robertson faktiskt. Jag hade inte sett det så. Man får säga att han har ändå en Liverpool-back på plan. Och de möter Tottenham borta, så att jag tycker det absolut räcker. Jag hade bänkat honom utan problem. Jag tror mer på Soyuncu och Lundström.
Jag kan säga så här, det är absolut inte fullständig idioti att göra det. Däremot så har jag i bakhuvudet i mitt privata lag då jag bänkade Trent här när han hade sin monsteromgång för inte speciellt länge sedan. Och det skulle lika gärna kunna vara Robertson som kommer iväg med något sånt här. Men jag vet inte om det bara är oro från min sida. Det känns ju på något sätt så extremt märkligt att bänka en 7,0-försvarare och spela exempelvis Lundström. Ja, det är bara att gå på en magkänsla. Eventuellt...
Jag hade bänkat Soyuncu för Lundström. Lundström har ett offensivt hot i sig också, plus bra chans till nolla.
Absolut.
I Soyuncu känns det väldigt mycket som ska till om han ska bli målskytt, plus att Southampton med en glödhet Ings skulle kunna göra mål på dem.
Så är det, såklart. Vi har ju även, om man då vill spela fyra försvarare, i och för sig ett United som möter Norwich hemma på Old Trafford. Men Martial, han har haft en del problem med sjukdom och sådana saker. Jag vet inte vad han kommer vara i förslag. Det skulle kunna vara ett alternativ där. I övrigt så, ja, det är bara att gå på magkänsla helt enkelt och så. Jag hoppas att den man bänkar inte alls levererar. Alternativt att det blir någon form av rotation och man får in honom om det skulle gå bra. Han sitter ju såklart etta på bänken. Fredrik Ankarås, Traoré eller Grealish från Game Week 27 och framåt?
Oj, det var långt fram.
Ja, han är långt fram i tanken.
Ja, verkligen. Jag skulle råda till att inte gå så långt fram i tanken, för det kan hända extremt mycket fram till dess. Men om man bara kollar matcherna där så ja, jag måste hitta dem bara. Ja, då har väl Traoré över handen på matcherna, men att tänka så där många gånger fram, det ser inte hur det kan vara positivt. Det känns som att man bara kan ta fel beslut i närtid då istället.
Ja, det tycker jag också. Det är jättesvårt att säga. Men både Traoré och Grealish är i stor form just nu. Vi har ingen aning hur det ser ut i Game Week 27. Men Wolves har väl ett snäppet bättre schema. Sen är ju frågan hur tajt matchandet kommer vara för Wolves. De är kvar i Europa League. De har nu omspel i EFA-kuppen och massa sånt där. Så att jag tycker att ditt råd är ganska vettigt att inte planera så långt fram. Alexander Karlsson då, han skriver så här: Jack Grealish, Ricardo Pereira eller Van Dijk. Alla är i ungefär samma prisklass, 6,4-6,5, och ligger runt samma poäng just nu. Det här tycker jag är väldigt svårt när man tar både mittfältare och blandar med försvarare. Jag vet inte vad du säger, Stefan.
Vilka var det? Van Dijk och...
Van Dijk och Pereira Pereira i Leicester. Och ja, sen mittfält Grealish.
Ja, det tycker jag också är svårt. För det är olika förutsättningar på de olika platserna. Och det beror mycket på vad man har för lag i övrigt och så. Så att det är mycket svårt att ställa en mittfältare mot en försvarare. För då måste man liksom kolla på hela laget och vart har man problem varje vecka och få ut folk man tror på och så. Så det tycker jag är svårt.
Ja, det tycker jag med. Jag kan bara säga det att jag är inte sugen på att upplåta en av platserna till Van Dijk, alltså av Liverpool-platserna. Då vet ni vad vi tycker om vilka spelare man har där. Pereira, jag tycker man ska ha en Leicester-försvarare, så han skulle man kunna ha om man nu inte har Söyüncü. Och Grealish, ja, visar fin form i ett i övrigt ganska svagt Aston Villa. Anton Götesson undrar om vi har några åsikter angående Bournemouth. Bra spelschema men dålig form, skriver han. Jag tycker att det summerar ganska bra.
Ja, nej, jag hade inte tagit in någon därifrån, men äger man Enrico som vi har pratat om så kan han sitta kvar.
Ja. André Widheim Ekelund undrar vem man tar in istället för Dele Alli och radar upp en massa olika spelare, men är det någon du har i tanken?
Madison, om man inte äger honom, till exempel.
Hade jag... Det är en av spelarna han nämner, så jag antar att han inte har honom.
Nej, då hade det varit en no-brainer, skulle jag säga, att ta in Madison där.
Ja, jag gillar också Madison mycket. Han undrar även om det är läge att ta in någon av Delofeo och Dini istället för Ings, som har svårt spelschema framöver.
Ja, den ser jag inte riktigt. Han har en svår match och sen tycker jag att spelschemat ser riktigt bra ut. Så att, nej, Ings hade jag haft kvar alla dagar i veckan.
Ingska ingenstans. Avslutningsvis så vill John Söderberg höra lite av våra tankar kring tre utav hans påståenden. Och det första påståendet av Stefan, Evans är bättre än Söyüncü.
Ja, det stämmer. Han har tagit 0,1 poäng bättre per match. Ja. Så att det är väldigt tajt mellan dem. Och om man kollar i inledningen av säsongen så... så är det ju fortsatt så att Söyüncü är klart bättre värde då han startade lägre. Men om man står utan båda dem nu, ja men då kan man gå för Evans.
Yes. Nästa statement. Spurs backar är bara att glömma.
Ja, det är väl så. Tycker att Aurier har visat upp fina tendenser, men nollorna måste ju komma också om det ska bli någonting. Och vi har väl både, du och jag, släppt Aurier spåret lite nu då utdelningen har uteblivit. Och med ett spelschema som ser lite knivigare ut så är det nog bara att glömma.
Mm. Och så sista då, Calvert-Lewin kommer få sitt genombrott nu med Ancelotti.
Det kan han mycket väl få. Han verkar vara en älskad pojk utav Ancelotti i alla fall.
Mm. Ja, så du och John är helt överens här.
För en gångs skull, ja.
Härligt, det är ju en gammal studiekompis till dig, Stefan, vet jag. Har vi några frågor från Twitter?
Det har vi. Vi har 6 stycken. Gustav Persson undrar, för att få in Trent i laget måste jag ta bort Van Bissaka och Alli på mitten. Vem ska jag ersätta Alli med för 6,9?
Ja, om jag börjar och säga så att jag tycker väl inte att det är något jätteproblem att ta bort de spelarna han nämner. Sen så är det svårt att veta vad han redan har på mittfältet, men med det sagt så vi kollar ju på Traoré i Wolves, och det är väl en spelare man skulle kunna ha. Han är ju väldigt mycket billigare än de 6,9, så man får ännu mer. Han 5,6 går han på. Vill man spara in jättemycket pengar och kunna röra sig med ännu mer så finns ju ändå en Todd Cantwell där i Norwich. Ska inte ha jättehöga förväntningar på leverans från hans sida, men som sagt, det är en möjliggörare för att få in andra spelare. Du var inne på Perez i Leicester. Jag tror ju inte lika mycket på honom, men han går in under den budgeten i alla fall. Och ja, där har man väl några alternativ, tycker jag.
Absolut, jag håller med. Sen har vi fått en fråga, ganska övertygad om att det är treback som gäller. Det här är en fråga som Jon Pettersson ställer och han har ungefär exakt samma lag som den här frågan vi hade tidigare om backarna och funderar på bänka Robertson. Och där har vi redan svarat att vi tycker att det kan vara ett vettigt alternativ ändå. Men om jag skulle bänka någon annan i hans lag så skulle det vara Söyüncü. Jonas Wallman, dubbelveckor runt hörnet. Vem i Liverpool, men kanske främst i West Ham bör man satsa på?
Ja, i Liverpool så det kan vi väl nästan se som avhandlat. Det har vi pratat om vilka spelare som vi tror på. I West Ham, jag tycker det är extremt svårt att se West Ham spelare. Dels på grund av den tuffa double game weeken då både Leicester borta och Liverpool hemma ska klaras av. Sen så kollar man därefter, så i Game Week 25 har de i och för sig Brighton hemma, men sen 26-27 är det alltså dubbla bortamöten mot City och Liverpool. Och det är väldigt lite som lockar med West Ham. Det skulle väl vara, alltså det som du har varit inne på, att chansa på Fabianski i mål. Och då ha någon som roterar med honom, exempelvis Pope, om man redan sitter med Pope. Det är svårt att tänka, men det man kan räkna med i både dubbelveckan och sen 26-27 då City och Liverpool ska mötas borta är att det kommer bli en sjujävla massa skott. Och det vet man om Fabianski, det är en bra skottare. Skulle det bli straffar så är han inte helt oäven där heller. Jag tycker det är svårt, men jag lockas inte av jättemånga West Ham-spelare utöver då eventuellt Fabianski. På väldigt så här lite fakta så såg vi ju ett jättefint West Ham senast, men precis som du var inne mot, var det mot det här bedrövliga Bournemouth. Men Felipe Andersson såg riktigt, riktigt bra ut i den matchen. Och det är ju en sån där spelare som brukar komma in i en period då han är hur bra som helst i några matcher för att sen helt försvinna. Och är det en sån period han kommer in i nu som, ja, han skulle kunna göra det bra. Skulle ju vara en rejäl differential-spelare också där man kan sticka ut. Men det är en väldigt stor chansning ändå, tycker jag.
Ja, yes. Vi har en fråga från Peter Allan. Han frågar, när tror ni att Klopp tar av foten från gasen i ligan och spar spelarna? Poor har väl i princip vunnit ligan. Ska man vara bekymrad för sina Liverpool-spelare?
Det kan såklart finnas vissa bekymmer där. Jag tror Liverpool har mycket som kan locka dem i ligan. För det första har de ju inte vunnit ligan på hur länge som helst. Och ingen, det finns väl någon supporter, men spelare i Liverpool, så de har varit med och varit nära så många gånger tidigare. Så att jag tror inte de har räknat hem den än, även fast jag tycker att de i stort sett kan göra det. Men sen så utöver det så tror jag att det lockar ganska mycket, att de har ju chans på en invincible säsong. Det tycker väl inte du om att höra som Arsenal-supporter, men det har de ju väldigt goda chanser för, även fast det är långt kvar och mycket kan hända. Men det tror jag ändå kan motivera dem. Dessutom så som de spelar nu, så poängrekordet och snor det från City, det är ju nästan troligare än en invincible säsong skulle jag säga, vilket också såklart lockar jättemycket. Så att jag vet inte, just nu som det är just nu så oroar inte jag mig supermycket för rotation i Liverpool, även om det såklart kommer ske någonting. Men nej, jag kanske är naiv där. Vad säger du, Stefan?
Nej, jag tror att han kommer spela bästa lag tills ligan är avgjort matematiskt. Ser inget annat faktiskt.
Nej.
Sen får vi se om det är fel, men av alla de anledningarna du tog upp så tror jag att det är så det kommer se ut.
Sen så, med det sagt så tänker väl både du och jag att såklart att i någon match så vilas någon spelare. Men det är inte att vi kommer se stor rotation då de liksom tänker att ligan är avgjord. Jag tror chansen för den här tokrotationen, den är mycket större hos Manchester City.
Det tror jag också. Sen har vi en sista fråga från FPL. Och han undrar, vilken trio av Liverpool-spelare föredrar ni till Game Week 24 och framåt? Och det tycker jag ju att vi har svarat på. Ja. Sen undrar han, baserat på Ben Krellins analys av dubbla och blanka game weeks och hur de kommer infalla i år, när anser ni att ett andra wildcard bör användas?
Det här är väldigt svåra frågor. Vi kan väl börja och säga så här att de som inte känner till Ben Carlin så är det en kille som är väldigt aktiv på Twitter och extremt insatt. Och han har ett väldigt bra Twitterkonto, så om ni vill sök upp honom. Ben Carlin heter han där. Han har gjort ett utkast och det är ganska troligt att det kommer hamna så här. Jag ligger ganska mycket på och lutar åt att det också kommer se ut så här. Och han utöver den double game week som vi redan vet i 24 så tror han att det kan komma en blank game week i 28 på grund av ligacupfinalen. En blank game week i 31 på grund av FA-cupens kvartsfinaler. Och en speciell game week kan bli game week 34 då det troligen kan bli både blanka och double game weeks på grund av FA-cupens semifinaler. Och sen så förmodligen en double game week i slutet av säsongen, som ganska vanligt i game week 37 i näst sista omgången. Så det är väl egentligen det som han har pratat om utifrån det här. Jag tycker det är svårt, det beror på vad man har gjort med sina chips sedan tidigare. Jag kollar ju på att använda min triple captain i game week 24. Jag tycker, utan att det är så svårt att planera allt för långt fram, och speciellt när det inte är satt än, och vilka som har blanka och vilka som har dubbla och vad det är för typ av blanka och dubbla veckor. Men att Game Week 34 både innehåller en blank och en double game week, så skulle det kunna tala för en free hit om man sitter med den kvar och kunna fokusera på alla de bra lagen som har double game weeks där. Generellt sett, försök spara wildcardet så länge som möjligt och planera det. Om du inte kan planera byten för att liksom, gör det mesta av din bench boost till en double game week, så är det ju bra att ta den i hyfsat snart framtid till när man planerar att ta sin bench boost. Det blir mycket svammel här känner jag, men det är också väldigt svårt när vi inte har all fakta på bordet. Stefan, vill du tillägga något här, eller hur tänker du i den här frågan?
Nej, men det är klart man kan ha koll i stora drag vad som förväntas hända. Men det är väl lite som jag gav tips till Ankarås, så att kika inte allt för långt fram. Man kommer vilja ha wildcardet om man inte har jätteproblem i sitt lag nu. Så kan det ju vara kanske läge att dra wildcardet nu. Men i övrigt, om laget är okej, då ska man ju spara sitt wildcard till slutet på säsongen.
Ja, det tycker jag också. Men... Ja, men det är vettigt att tänka på hur man vill använda sina chips, men
det verkar vara lite lättare i år i alla fall än förra året, och man verkligen behövde sina chips på slutet, för att det var väldigt krångligt med blanka game weeks och sen dubbel game week direkt efter och sen blank igen direkt efter det, och då var det väldigt svårt att få till det med bara byten i alla fall. I år verkar det vara lite lättare då man troligtvis kan komma undan de blanka game weeksen lite lättare med bara byten.
Verkligen, förra veckan var ju riktigt jobbigt, men samtidigt så blir ju det att de som då är mest insatta tjänar på det, medan andra kan strula till det och ställa till det lite för sig. Men det här året känns lite lättare att hantera, men vi väntar såklart på att få alla de här double och blanks game weeks bekräftade innan man ska planera allt för mycket. Men is i magen är väl det vi brukar rekommendera och gör även nu.
Ja, det var allt vi hade från
två. Ja, härligt. Det är fin start på 2020 och önskar alla stort lycka till. Påminner än en gång om att vi har deadline redan fredag kväll. Så se till att göra alla byten och sätta i ordning era lag, så är vi åter i nästa vecka. Ha det bra.
Stort lycka till. Hej då.
Mom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.